Gott att få vara tillsammans med er idag och fira gudstjänst. Tack för inbjudan att komma hit idag. Vi ska stanna tillsammans inför en text som är ett koncentrat av Jesu undervisning om bön. Och sen kommer jag lyfta fram några saker ur den texten, framförallt ur den första delen av texten. Men nu ska vi lyssna till evangelietexten i sin helhet. Jag läser från Lukas 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och kan ge honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber om? Vi tackar dig för ditt levande och heliga evangelium, Herre. Vi ber att ditt ord den här dagen ska få röra vid våra hjärtan och vid vår liv. I Jesu namn. Vi ska ju tala om bön. Så man skulle kunna börja med frågan: vad är bön egentligen? Och det kortfattade svaret på det är att bön är hjärtats samtal med Gud. Där vi får tala till Gud, men där också Gud kan få komma till tals med oss. Och när man försöker lära sig något om bön, så är Jesu liv och Jesu böneliv det vackraste exemplet på bön som finns. Vi läste i början: En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jesu liv andades bön. Han hade en levande dialog med Gud Fader hela tiden. Lärjungarna, de hade säkert hört Jesus be många gånger. De hade fascinerats av den närhet, den intimitet och uppriktighet som fanns i dialogen mellan Jesus och Fader. Och i det här tillfället, när det står att Jesus ber och Jesus slutar att be, då är det en av lärjungarna som sätter ord på förmodligen allas längtan. Han säger: Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Längtan efter att be föddes när de hörde Jesus be. När de berördes av den här starka och nära relationen med Gud som Jesus hade. Jag tror att ett liv i bön alltid börjar med att på ett eller annat sätt så växer en längtan efter Gud. Och det kan gå till på olika sätt. Det kanske kan vara som det var för lärjungarna, att man möter någon annan som ber. Och man upplever, den här personen har någonting som jag inte har. Den här personen har upptäckt någonting i bönens värld som inte jag har upptäckt. Och så växer längtan, en inre törst. Det här skulle jag också vilja få tag på. Ett litet komplement i talet om längtan. En annan sak som också kan få oss att be, det är naturligtvis nöd. Akuta behov. En livskris. Då tänker vi inte så mycket, då kastar vi oss på något sätt på Gud och vi ropar i vår nöd. Ja, då kan till och med ateisten komma på sig själv med att ropa till en Gud som han kanske inte ens tror finns. Nöden kan sätta igång vår nöd. Men när det är sagt så tror jag ändå att den huvudsakliga drivkraften i bön, det är längtan, den här inre törsten. En klassiker om bön heter Från bönens värld, skriven av Ole Hallesby. Och i den där boken, som har hängt med i många år nu, så säger han att det som är någon slags grundförutsättning för ett liv i bön, det är känslan av hjälplöshet. Någon slags nästan osäkerhet när man ska be. Ska förklara vad jag menar. I den här texten så anar vi det. När lärjungarna säger Herre, lär oss att be. De orden tror jag är lite av en grundbön som egentligen behöver finnas uttalad eller outtalad alltid i början när vi ska be. Den där känslan av att vi inte riktigt vet hur vi ska be. Herre, lär mig be. Vägled mig i min bön idag. Visa mig hur jag ska be. En hjälplöshet. En viss mått av osäkerhet. Att jag känner, det är svårt det här att be. Jag vet inte riktigt hur jag ska be. Så om det är så att du tycker att det här med bön är svårt, att du kan känna dig osäker, hjälplös, bra. I så fall så finns det goda förutsättningar för att bönen ska kunna fungera i ditt liv. För jag tror att den hjälplösheten, det beroendet av Guds ledning, av att bönens ande ska vägleda oss i bönen, är själva grunden. Herre, lär mig att be. Du bönens ande, lär mig att be. När man undervisar om bön så finns det ju väldigt många olika saker man kan ta upp. Man kan lyfta fram olika saker. Men när jag har under ganska många år återkommit till det här ämnet så är det framförallt två saker som liksom har stannat kvar. Det finns två saker om bön som jag brukar alltid lyfta fram och som jag tror räcker väldigt långt. Man behöver inte säga så mycket mer. Så vi börjar där. För det första, be som du kan och inte som du inte kan. Be som du kan och inte som du inte kan. Om nu bönen är ett samtal med Gud som vi pratade om, så måste ju det samtalet ta sig väldigt olika uttryck för oss beroende på att vi är olika. Vi kommunicerar på olika sätt beroende på hur vi är. Vi har olika personligheter. Vi har olika ordförråd. Vi har olika sorger och olika passioner i livet. Och allt detta kommer prägla vår förråd. Men hur lätt är det inte att vi, när vi ska be, jämför oss med andra? Och så tänker man att, ja men han eller hon är ju så duktig på att be. Tänk om jag kunde be som den. Då skulle det funka, men jag har så svårt att hitta den. Men vet du vad jag tror? Jag tror att Gud längtar efter varje människas röst. Jag tror att Gud som har skapat varje människa och varje människas röst längtar efter just den människans respons du har ett unikt bidrag i den stora liksom, bönekören genom historien. Ingen kan be precis som du gör. Be som du kan, inte som du inte kan. Det finns mycket böcker skrivna om bön, med mycket idéer och varianter och mallar och modeller för hur man ska be. Och det kanske är bra, men ibland riskerar ju det där också att bli begränsande. Och att man upplever att man trycks in i en mall som man kanske inte känner sig hemma i. Men det gäller att hitta det sätt att be som är naturligt för dig. Sen tror jag kanske att böcker om bön har en uppgift just för att det kan väcka och längta som bön. På det sättet är det bra. Så det var det första. Be som du kan och inte som du inte kan. Det andra då. Man lär sig att be genom att be. Det är ungefär som att lära sig att cykla. Man kan ju läsa doktorsavhandlingar, forskningsrapporter om hur balanssinnet fungerar. Man kan fördjupa sig i hjulets historia. Men om man aldrig sätter sig på cykeln och vågar försöka cykla, så kommer man aldrig lära sig att cykla. Jag vet inte hur det är för dig, men jag minns hur det var när jag lärde mig att cykla. Jag minns det när man satt på den där cykeln på gräsmattan, för att det var jag andas ofta, så även gräsmattan och asfalt. Jag minns den där stunden när jag tittade bakåt och insåg att det inte längre är någon som springer och håller i pakethållare. Jag kan cykla. Och det där är en sån här fantastisk upplevelse i livet. Och jag tror att bönen, att lära sig hur det fungerar, det fungerar på ett liknande sätt. Vi kan läsa massor av böcker om bön, men om vi aldrig börjar be, så lär vi oss aldrig. Det är ungefär som att lära sig ett språk. Ett barn som lär sig att prata, som börjar jollra och hitta stavelserna och söker sin väg. Och med tiden lär sig barnet att prata. Och det är ganska vacker bild på också vad bönens språk kan få vara. Det är som det där jollret, efterhand som mognar det. Och vi lär oss att bedja. Vi lär oss under resans gång. Vi får rådgöra med andra som ber. Bönens ande är med oss och hjälper oss. Så jag tror egentligen inte att man behöver så mycket mer undervisning om bön än det här. Det är vad jag kommer fram till. Be som du kan och inte som du inte kan. Och man lär sig att be genom att be. Så egentligen skulle jag kunna sluta nu. Jag tror det räcker det här. Men eftersom jag åker 16 mil idag, jag åker lika. Skulle jag kunna säga några saker till om ni tycker det är okej? Ja, det är så. Men det är det här ni ska komma ihåg. Jag vill lyfta fram då två sidor av bönen. Vi skulle kunna kalla det för de stilla stunderna med Gud och att leva livet, vardagslivet i bön. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be, läste vi. Och det där gjorde Jesus återkommande tillsammans med lärjungarna och ibland ensam. Så tog han de här koncentrerade stunderna i bön. Ibland korta, ibland långa. Men då det bara var han och Fadern som på något sätt var i fokus. Och vi behöver det. Vi behöver de där stilla stunderna. Men sen fanns det en annan sida av bönen som vi också ser i Jesu liv. Och det är att Jesus liksom i någon mening alltid ber. Alltså att han vandrar med hjärtat vänt mot Fadern. Att det aldrig är liksom långt till bönen för Jesus. Han kan mitt i ett antal plötsligt gå över till att be till Gud. Och han kan mitt i vardagen höra Gud tala. Jesu liv andas bön. Min farmor som hette Alice Boström, och hon inte bodde så väldigt långt härifrån på Ängelgatan. Så var det, jag minns att när jag var hos henne en hel del under gymnasietiden framförallt. Så hände det ibland när jag kom in i köket och farmor stod och lagade mat eller jag stod med händerna i diskbaljan. Så kunde hon säga ungefär så här att jag går här och suckar till Gud, sa han. Och jag märkte att det där var någonting väldigt fint som fanns hos farmor. Att hon inte bara bad när hon tog de där stilla stunderna i bönerån. Utan bönen, den fanns nära. Som, om hon kom att tänka på någonting som hon ville be för när hon stod och diskade, så då väntade inte hon med att hon var tvungen att tända ett ljus och få lite stämning, utan hon var direkt. Va? Hon kastade iväg små bönesuckar till Gud. Och det där är ju det här livet då man liksom vandrar i bön, man lever i bön. Och det är fantastiskt när man kommer in i det. Och de där två sidorna, de stilla stunderna med Gud och att leva i bön, det där är två sidor som behöver varandra. För om vi ska kunna leva med hjärtat vänt mot Gud, att liksom leva i bön, att be ständigt, som Paulus säger, spännande uttryck för övrigt, att be ständigt. Det tror jag handlar om att leva med hjärtat vänt mot Gud. Om vi ska kunna göra det, så behöver vi de stilla stunderna för att liksom justera hjärtat, ställa in hjärtat, så att vi får rätt fokus och kan bevara det förhoppningsvis sen när dagen går vidare. När livet är som bäst, så blir livet en bön. Då präglas liksom hela livet av den här kontakten med Gud. Hur kan man be? Hur kan man be? Om jag skulle ge dig tre försiktiga ledtrådar, så måste du hitta din väg i det här. Man kan be fritt formulerade böner. Vi får komma till Gud som vi är och tömma vårt hjärta inför honom. Det finns ett vackert uttryck i Klagovisorna, kapitel 2, vers 19, där det står: töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren. Töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren. Alltså det där uttrycker en ärlighet och uppriktighet inför Gud. Där vi får komma till Gud och liksom vända vårt hjärta upp och ner. Vi bara häller ut det som är hjärtat inför Gud. Vi behöver inte censurera och tänka på om det var vackra och fina böner. Nej, häll bara ut det som är hjärtat. Töm ut ditt hjärta som vatten. Att komma dit där man vågar vara så ärlig inför Gud kan ta lite tid. Det är inte alltid så enkelt. Jag minns, för mig personligen, så fanns det en period i mitt liv där jag var väldigt besviken på Gud. Jag hade mycket frågor och var väldigt frustrerad på Gud. Och jag minns att jag gick ut i skogen, tog promenader i skogen och släppte ut min frustration, ropade ut mina varför till Gud, och jag sparkade på träden och avreagerade mig. Och jag minns det kom någon stund där när jag stannade upp och så tänkte jag: oj, tänk om jag har varit för arg på Gud nu. Tänk om han nu tycker att nu har jag gått för långt. Tänk om han inte vill ha mer med att göra det. Då var det som att mina tankar fördes till bland annat saltaren och alla böner som finns i den bönboken. Och det var som om Gud sa så här till mig: ja men Martin, tror du att du är den första i historien som har gått ut i skogen och varit arg på mig och sparkat på träden? Och så upptäckte jag de här bönerna i saltaren, där människor ropar ut sin glädje och tacksamhet, men där man också ropar ut sin nöd, sin ångest, sin frustration. Och jag kände, ja, vad gott. Jag får tömma ut mitt hjärta som vatten. Du får vara ärlig. Han har mycket hellre ett ärligt varför än ett falskt halleluja. Sen får vi också be skrivna böner. Och vi var ju nyss i saltaren. Alltså saltaren kan dels uppmuntra oss till den fria bönen där vi får vara ärliga. Men vi kan också bedja saltaren. Vi kan läsa psaltarpsalmerna och göra dem till våra böner. Och där finns psalmer för alla känslostämningar. Glädje och sorg. Alltihop finns där. En av texterna som är föreslagna den här söndagen är faktiskt från Saltaren 13. Jag bara lyssna in ett par verser där. En psalm av David. Hur länge ska du glömma mig här? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Den här bönen är flera tusen år gammal. Och ändå så är det så lätt att vissa av oss känner igen sig i den. Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Och det som är så fantastiskt med Saltaren, hur vi där kan hitta ord som kan hjälpa oss i olika lägen i livet. För ibland är det svårt att hitta ord när man ska be, eller hur? Och ibland kan det vara skönt att få hjälp av Saltaren. Att be skrivna bön i Saltaren. Och för övrigt Fader vår, som är den bön som Jesus lär lärjungarna i den här texten. När ni ber ska ni säga, vår Fader och så vidare. Fantastisk bön som vi har fått, som är slitstark, som vi kan be om på. Jag vill också nämna någonting om den tysta bönen. Bön är samtal med Gud, sa vi, men bön är också mer än ord. Bön kan vara ett möte bortom orden, djupare än ord. Och vi kan bli tysta inför Gud, dels för att kunna lyssna till Gud, men också för att bara vara. Bara vara tillsammans med Gud i tystnad och stillhet. I en ytlig relation med en människa, då kan tystnaden upplevas ganska pinsam och besvärande. Om man är tillsammans med någon, man känner bara sådär lite grann, och så tar samtalsämnena slut och det blir tyst. Då blir det ganska jobbigt. I slut måste man bara säga någonting för att bryta tystnaden. Men i en djup och trygg relation så kan tystnaden vara ljuvlig. Om man sitter med en riktigt god vän och dricker en kopp te och samtalar om livet, och så kommer man till den där punkten där man faktiskt har talat färdigt, man har inte så mycket mer att säga varann just då. Det blir tyst, men man kan dröja kvar om man bara dricker till i tystnad. Och det är varmt, det är tryggt. Det är en väldigt djup gemenskap. Och på ett liknande sätt så kan Guds relationen också mogna på det sättet att ibland så blir tystnaden ett ljudligt möte, kanske till och med djupare än ord som möter med Gud. Ibland så hör jag människor, eller har jag undervisning, där man säger ungefär så här, att Gud han talar alltid till oss, och om vi inte hör Guds röst, då är det vi som är dåliga för att lyssna. Jag håller inte alls med om det. Jag tror inte att det är så. Naturligtvis kommunicerar Gud, men han är ingen pratkarl. Att han skulle prata oavbrutet. Ibland är Gud tyst. När han har något att säga, då säger han det. Men däremellan, ibland så ger han oss utrymme på att möta honom i stillhet, i tystnad. Så där hade vi tre sätt man kan be på. Att drista mig till att skicka med dig några tips in i din vardag, in i dina funderingar kring bönen i ditt liv. Kanske du kan hjälpa honom. Det första tipset, finn din böneplats. Det yttre påverkar det inre. Miljön kan hjälpa oss att koncentrera oss i bön. Jag tycker det kan vara ganska svårt att koncentrera mig i bön om jag sitter i soffan mitt framför tvn, även om tvn är avslagen. Jag tycker det är mycket enklare om jag kanske hittar någon råd där jag kan tända ett ljus eller någonting som liksom signalerar, nu är det jag och Gud. Är ni med? Alltså, fundera över vad du hittar för vrå, för miljö som kan hjälpa dig att finna den där stilla stunden med Gud. För någon kan det vara en bönepromenad, en promenadrunda. Det kan vara en plats i naturen som hjälper dig. Det är också fantastiskt miljö. Men fundera över, kanske kan du ha klokt att hitta någon plats som kan hjälpa dig. Finn din tid. Vi är väldigt olika. Någon ber gärna på morgonen, någon annan på kvällen, någon under upp på lunchen mitt på dagen, någon under promenaden till bussen. Det gäller liksom att i livets olika skeenden hitta det som kan fungera för oss. Det kanske inte alltid går att hitta de där jättelånga stunderna varje dag. Det kanske går att hitta 2 minuter. 2 minuter i bön tillsammans med Gud kan göra skillnad för den naturen. Förakta inte de små stunderna. En liten stund med Jesus kan betyda jättemycket. Fundera, hur ser ditt liv ut? Var finns det möjlighet att hitta den där tid? Och så det sista lilla tipset då där, att få be tillsammans med andra. Jesus bad ofta tillsammans med lärjungarna. Och det är en gåva att inte endast behöva be ensam, utan också ha vänner man kan be tillsammans med. Om du har en vän som det är naturligt för dig att be tillsammans med, grattis, det är inte självklart. Om du har en vän som du kan ringa till och säga, kan du be för mig idag? För nu är det mycket som är rörigt i ditt liv. Grattis. Det är en fantastisk gåva om du har en sån relation. Om du inte har det, kanske du ska börja be Gud om det och hitta det. För det är enormt att ha det. Sen finns det ju bönegrupper. Har ni sådana? Visst har ni det? Det är gemenskap. Så att om man vill bli med i bönegrupp, vem pratar man med då? Är det Johannes Tirén eller? Det är ingen som vet. Det är inte bra där. Ja, men i alla fall. Bönegrupper är ju också en möjlighet. Att en grupp som man är med i, där man återkommande möts och där man kan dela livet med varann, där man kan få be tillsammans. Det är verkligen något jag vill rekommendera. Om du vill få det där stödet i bönen, att inte vara mer ensam. Och sen har vi naturligtvis gudstjänst som vi firar idag. Då vi möts tillsammans för att få be. Ibland så är man med och liksom drar i bönen. Ibland kanske man bara behöver bli buren av de andras bönerna. Bönen. Vi har ju sådana dagar också. Och då är den gemensamma bönen en stor välsignelse. Kan fundera över de här. Det som du kan och inte som du inte kan, det är att hitta det som på något sätt i ditt liv kan fungera. Kan byta bild där. Känner jag honom? Van Morrison, han kommer till Storskyran i sommar. En irländsk artist som har gjort mycket fantastisk musik och jobbat med mycket fantastiska musiker. För några år sedan så gjorde han ett album som heter Keep It Simple, där han gjorde det väldigt enkelt. Det var enkla sånger och han gick in i studion och själv spelade han på ukulele och väldigt strävade efter någon slags enkelhet. Och jag anar att det fanns någon slags trötthet hos honom där, att måste leverera så avancerat och det måste vara så fint och tillsammans med så många duktiga musiker, så gick han in och bara gjorde det mycket enklare. Och jag tänker på det där rådet, keep it simple. Att det är någonting som verkligen man kan ta med sig också i sitt andliga liv. Jag tror att vi ofta krånglar till, inte minst bönen. Istället för att sträva efter någon slags enkelhet. Hitta det som är enkelt och som där fungerar i våra liv. En av de så kallade ökenfäderna som på 300-talet gick ut i Egyptens öknar, han heter Abba Matteus. Han sa så här: jag föredrar en lätt askes som varar länge. Askes kan man säga att en andlig träning, ska man kunna översätta det. Jag föredrar en lätt andlig träning som varar länge framför en som är mödosam i början och snart tar slut. Vilken vishet. Jag vet inte hur det har varit för dig, men för mig, när det gäller det här området med bön, så har jag massa kraschlandningar och misslyckade försök bakåt i mitt liv. Och jag har haft alldeles för stora projekt och mål. Jag tänkte, nu ska jag bli jätteduktig på det. Och satt upp stora mål hur mitt liv ska präglas av mö. Och så har det gått några dagar i bästa fall. Och sen har det varit en kraschlandning. Och sen har jag ju känt mig ännu sämre, som en ännu sämre bedjare och ännu mindre andlig än jag gjorde innan jag försökte. Och så blir det ingenting istället. Och det tog lång tid för mig att landa i att jag måste börja i det lilla. Jag måste hitta en lätt askes som varar länge. Jag måste hitta den där goda, enkla bönen i min vardag som fungerar även när livet är stressat och pressat. Och när jag började upptäcka det, då var det som att det släppte. Och då kan det vissa dagar växa. Det där lilla, det där enkla kan växa och bli mer än vad jag hade tänkt. Men även om dagar när det blir väldigt små stunder i bön, så kan de där små stunderna bära. Ge mig den kraften jag behöver. Ska aldrig förakta. Så keep it simple. Be som du kan och inte som du inte kan. Man lär sig att be genom att be. Så du ber. Vi tackar dig, Jesus Kristus, för att du har inbjudit dina lärjungar, du har inbjudit oss att få be till Fadern på ett liknande sätt som du bad till Fadern. Tack för att vi också får säga Far till Gud, vi får ha en relation. Och Herre, jag ber att det där undret ska hända i våra liv som hände hos lärjungarna, att de fick en längtan efter Gud. De säger, Herre, lär oss att be. Herre, jag ber, rör i våra hjärtan, väck en djupare längtan efter dig. Och led oss djupare in i bön.